Tja!
Tjena! Hur har du sovit i natt, Manuela?
Skitdåligt, jag har sovit ingenting. För att idag har jag ett jätteviktigt möte med människor som inte jag visste skulle älska mig eller hata mig. Så jag låg hela natten och hade ångest och vred och vände på mig. Och fick ont i halsen.
Fick du ont i halsen? För att du vred och vände, hur då? På huvudet?
Nej, jag vet inte. Jag fick bara ont i halsen.
Du spände dig. Fick
och mådde dåligt och var ledsen. Men det gick jättebra. Jag gick på mitt möte, kickade ass och de älskade mig. Som alla andra människor.
Gud, brukar göra. Vad härligt. Vet du vad jag har gjort i natt?
Har du knullat? Jag har haft...
Nej, men jag har gått omkring i bara jeans. Enbart jeans i centralen. På liksom i city.
I dina drömmar hoppas jag. Tack
precis.
Och lov.
Och jag har liksom verkligen så här med armarna bakåt. För att jag var så glad över att jag har så fina bröst. Så jag liksom... när jag tog på mig mina jeans idag på morgonen och gick ut i köket till min man så bara... Så här har jag gått omkring i mina drömmar. Så
gick I jag bara omkring, bröst?
Ja, för att jag är så glad för att jag har så fina bröst.
Vad sa Micke?
Han sa, vad härligt.
Mm. Det är bra. På tal om det här med nakna människor och överkroppar. Jag hade en episod igår, Sandra, som jag behöver prata om. Igår behövde jag sitta och jobba, så jag sökte mig till ett fancy pansy ställe, Rival, som då ägs av Benny Andersson, som inte du har sett naken.
Nej, jag har inte sett honom naken. Du vill det, men
jag vill det. Och på detta ställe sätter jag mig ner och hoppas att jag har hamnat bland civiliserade människor. Men in kommer
som du själv.
Som mig själv. Men in kommer det två män, Sandra. Och jag vill inte påstå att män är mindre civiliserade, så här öppet. Men bredvid mig sätter de sig och börjar prata om hur jävla hårda deras kroppar var. Att de skulle säga, känn på mig, känn på mig.
Och jag bara, skulle de känna på varandra?
Ja, alltså? Och det här var så två kostymnissar. Så då, jag hade förväntat mig allt utan den här konversationen om hur jävla heta deras kroppar var. Varav den ena känner att det här med att känna på varandra inte räcker och ställer sig upp, drar upp skjortan genom att han liksom knäpper upp sina kostymbyxor och bara slår sig på magen och bara, kolla här vad hårt det är! Kolla här vad hårt det är! Och den andra vill inte vara sämre. Så han drar av sig kavajen, knäpper upp skjortan, drar ut sin överkropp och spänner sina biceps för att spegla sig mot speglarna
som
på Rival.
På Rival. Benny Anderssons fik.
Vad är det för djur som lever i mitt Sverige?
Jag vet inte.
Det är de här...
De två.
Ja.
Men det kan, de kanske var sällsynta. Eller och var, utrotade.
Och lyssna, de får ta av sig sina skjortor och svänga runt på sina svettiga manskroppar bredvid mig så att jag blir äcklad. Men skulle jag dra fram mina hängpattar och börja vifta med dem i deras ansikte, fuck vad jag hade blivit utkastad.
Men vi var ju lite på väg att göra det, jag kom ju för sent.
Du kom för sent. Du, men du drog upp tröjan och gjorde och den här bara... klassiska att du lutar dig mot något för att visa hur hängig.
Ja, men om man gör typ plankan och man har häng... skinn och fläsk på magen för att man har varit gravid 4 gånger. Ja, men ni som fattar vad jag menar, ni fattar vad jag menar. Om man gör typ plankan då så hänger ju det här döda köttet. Och det, jag gjorde ju ändå det, jag visade ju det.
Ja, du visade mig, du visade mig. Men de här två männen hade gått. Men jag blev väldigt upprörd. Och delade med mig av frustrationen på Facebook. Varav Fredrik Kämpe inte blev lika upprörd. Utan lite exalterad och ville att jag skulle skicka vidare de här männen till honom.
Vet du vad du skrev då?
Vad skrev jag då?
Han skrev, ha ha ha, skicka hit dem. Du svarar, Fredrik, de är på väg. Nakna och inoljade med upppumpade kroppsdelar.
Ja, jag var faktiskt på väg att skriva upppumpade kroppsdelar, redo att ta dig. Men kände att det liksom hade varit att ta ett steg för långt i min relation till Fredrik Kämpe.
Ja. Men han får ju höra nu på din,
Fredrik,
din tanke.
Nu hörde du min tanke. Jag hoppas ni hade trevligt.
Nu tänker jag så här. Nu har vi haft en introduktion. Hej alla lyssnare och välkomna till ett nytt avsnitt av Escobar och Kamenisch.
Och inte bara ett nytt avsnitt utan avsnitt 23 om vi ska vara pedanta. Oskar stod här och viftade med någon kroppsdel.
För nu har vi haft så, någon kroppsdel bakom min rygg. Jag missade
kroppsdel.
Det.
Ja,
det. Jag tycker det är viktigt att man säger avsnitt.
Ja, nu har vi uppnått så många så nu kan vi skryta lite mer då. Var stolta över menar jag. Nu ska jag också säga hej Klipp Oskar.
Ja men tjena.
Välkommen.
Hej. Tack.
Hur mår snoppen?
Snoppen mår bra.
Bra.
Jag mår lite sämre.
Ja, du är lite förkyld där uppe.
Igen.
Det du har mellan öronen mår inte så bra. Nu ska jag läsa Cissi Wrangels text om hur pålitlig hösten är. Den här sommaren vi har haft har ju varit så bajsig och kall. Och då tyckte jag det här var lite fint. För idag när vi spelar in så är det en typisk höstdag. Det är jättefint men det är svinkallt och blåsigt. Och då skriver hon så här. Nu är den här, hösten. Och den är inte opålitlig som sommaren. Nej, den är här. Och den stannar ända till jul. Skönt. Då slipper vi stressen över dåligt väder och regn. För det kommer det ju att bli. Det vet vi. För nu är det höst. Cissi Wrangel Instagram. Ja. Det är fint.
Ja, jag gillar ju hösten. För mig är höst bättre än sommar. Jag odiggar allt som heter sol.
Mm.
Sandra, förra veckan hade vi en väldigt känsloladdad film.
Ja, det hade vi.
Förarligt avsnitt där vi för en gångs skull tog någon typ av debatt som vi har liksom tappat runt.
Mm.
Och lite grann kan jag känna att det var ganska nice att kunna liksom prata om det här utan att riktigt enas. För att jag tycker att det är viktigt att våga ta en debatt utan att vara rädd för att det blir dålig stämning, som det också blev.
Mm.
Men vi kunde gå vidare.
Vi tog oss igenom det. Och du, får jag för mig i alla fall, är ju mer van vid att ha en sån diskussion med folk.
Ja, gud ja.
Och jag har övat mig väldigt lite. Så för mig så var det liksom, det viktiga i den här kråksången var att jag faktiskt hade en debatt överhuvudtaget. Tillsammans med någon som jag tycker väldigt mycket om. Nu är det ju inte jättesvårt liksom att ha den debatten med just dig, för vår grundinställning är ju väldigt, den har vi ju. Vi står ju på samma plattform någonstans. Ja, men det gick hetsigt till och jag har inte reflekterat så mycket över vad sa du, vad sa jag, utan jag var mer glad och nöjd över att jag tog mig igenom det och att jag kände att, men shit, det här är ju okej. Det här måste fler öva sig på.
Jag har ju släppt det där. Jag är så van att liksom inte komma överens med folk att jag kan ta en sån debatt och sen bara oh, whatever. Vi käkade ju lunchen.
Mm.
Och umgicks resten av dagen.
Utan men jag andades ju lite i en påse då och då.
Ja, du behövde liksom andas i fyrkanter och rulla. Är det okej? Okay? Är det okej?
Okay? Ja, precis.
Är det okej?
Okay? Kommer du? Nu har vi ju ändå varit lite irriterade på varandra. Betyder det här nu att vi inte...
Att det är över?
Ja, det är över.
Ja,
du men... kommer göra slut med mig nu. Du kommer tycka att du är en jävla jubelidiot. Jag kan inte ha den här podden med dig.
Mm.
Och det måste jag också öva mig på. Och det måste... Folk som lyssnar på vår hetsiga debatt kanske också kan lära sig någonting av att... Okej. Okay, de toppade. Det blir som en fylla. Man går in i ett moment och sen toppar man och sen så går man in i en bakfylla och sen så träffas man igen och mår bra. Var det en fin liknelse?
Ja, lite grann. Mm. Lite grann. Ja, men precis. Och grejen är så att det är ju faktiskt viktigare än någonsin att kunna ta liksom den här debatten. För att vi pratade mycket liksom att saker och ting var en kvinnofråga, tyckte jag. Medan du hävdade liksom att det var mycket av en människofråga. Men jag vill ändå påstå att det finns två skilda liksom kamper. Exempelvis kvinnor är i underläge. Det kan vi alla komma överens om. Mm. Men om vi kollar på världen och vad som sker just nu kring Medelhavet, läget i Syrien, människorna som flyr från Al-Assads regim, så ser vi väldigt, väldigt tydligt att vi i alla fall enas kring människokampen och allas rätt till att få finnas och vara värdiga.
Mm. De mänskliga rättigheterna.
Ja, och det ville vi lite grann lyfta upp idag, känner vi. Och igår satt jag faktiskt och läste vid kulturministerns Facebook och såg att Sverige under en vecka har samlat ihop 54 miljoner kronor.
54 miljoner?
Ja, 54 miljoner på 5 dagar samlade svenska folket.
Vilka är det som ansvarar för de pengarna?
Ja, det har varit donationer till olika hjälporganisationer. Det har varit donationer till större organiserade insamlingar. Donationer till Röda Korset, FNs flyktingorgan och så vidare. Mm. Men den solidaritet som visar i Sverige är ju något som jag aldrig har upplevt.
Mm. Nej, det är väldigt upplyftande tycker jag också.
Ja, sen så kan jag väl tycka liksom att det är jävligt synd att det krävs en bild på en död liten pojke för att människor ska vakna till liv.
Yes.
Det här kriget har pågått i 2 år.
Mm.
Människor har flytt över Medelhavet i 2 år.
Mm.
Men vi behövde en bild på en 3-åring.
Yes. Det är Coco Bell, men så illa är det. Så mycket lever vi i våra egobubblor. Så att vi behöver en sån bild. Och med vi menar jag...
Världen. Lite grann. Mm. Och det där har jag liksom tänkt på, för jag brukar ju vara väldigt snabb på att sprida de här vidriga bilderna, för jag tycker liksom att vårat liksom filter, vårat samhällsfilter av mysiga fikastunder och fredagsmys ibland behöver brytas med den iskalla verkligheten. Mm. Men nu när det liksom handlat om ett så litet barn, så jag vet inte, jag har känt mig kluven i huruvida privatpersoner bör sprida eller inte sprida det här liksom på nätet. Nu vet jag att pojkens pappa har gett sitt medlåtande för att bilden ska spridas. Mm. Han tycker att om det här kan hindra någon annan om att hamna i samma situation så gör den sin rätt. Men jag menar, skitmycket människor blir jätteupprörda och arga och ledsna och...
Men då får de bli det. Jag tänkte på, vi pratade om jag menar, det, första sidan på Expressen. Och den står ju liksom ganska lågt. Det går ju inte att hindra, folk ser. Och jag tror att det bästa vi kan göra är att vara ärliga mot våra barn.
Grejen är att jag drar det så här. Min son är ju lika gammal som den här lilla Allan. Och så tänker jag så här, hade jag velat att bilden på min döda Vincent skulle bli symbolen för Europas skyldighet till den här humanitära katastrofen. Jag sätter mig bara i sitsen av att tänk om det hade varit Vincent som hade legat där.
Det kanske
där.
Hjälper till i processen, i sorgeprocessen. Okej, nu har det här hänt. Jag måste göra någonting. Det här kan inte ha hänt till ingen nytta.
Mm.
Att ditt barns död kan ändå... Du måste göra någonting. Än att bara ja.
Nej, men jag kritiserar ju inte den här fadern. Jag tycker att det han går igenom är ju vidrigt. Däremot så kanske jag kritiserar de människorna som försöker göra billiga politiska poäng av dessa bilder. Typ Sverigedemokraterna. Det här är vad som händer med den oansvariga flyktingpolitiken. Hade vi kunnat hjälpa fler på plats skulle inte den här människan ha dött. Och då blir jag så här, fuck you som skändar den här döda pojkens minne.
Jag är som vanligt, jag kan inte ens ta dem på allvar. Vad har de för förslag då? Hur hjälper man folk på plats? Vad är deras konkreta förslag?
De har ju absolut inga konkreta förslag. Nej, de föreslår att vi ska liksom ge mer bidrag på plats. Men, om
men
man
vad
kollar...
är det? Jag vill ha mer konkret. Vad är ge bidrag på plats? Vi kan inte gå in och prata på det här, för jag kommer kasta de här fina mikrofonerna ut genom Oscars fönster.
Oj, det blir dyrt.
Ja. Och sen kommer jag springa ut härifrån.
Nej, men jag tycker att debatten om SD är viktigare än någonsin. Och jag menar, det är ju bara att kolla, vart har de funnit den här veckan? Ingenstans.
Ja, men
ingenstans,
det är klart de har...
som haft svansen mellan benen och hållt käften.
Det är därför det är så tyst.
Och kommentarsfälten, jag läser ju mycket så här artiklar och grejer. Och kommentarsfälten på typ Metro och DN och Expressen är ju sånt jag aldrig vill komma i närheten av. Mm. För där finns hatet. Men den här veckan, varenda troll är typ som bortblåst. Mm. Människor är så jävla solidariska och bara... kärlek, medmänsklighet, respekt. Var är alla rasister?
Nej, jag vet inte. Antingen så kommer de på att de skäms för sin åsikt när de ser... Det kommer så nära. Det är ju som du säger, du har ju också en Allan hemma.
Mm.
Hette han Allan? Ja. Alla känner en Allan. En 3-årig liten unge.
Mm.
Det kommer nära.
Det kommer skitnära. Det kommer skitnära. Och jag vill ge faktiskt all cred till Hans Rosling, som har visat sig vara liksom vår tids absolut största och viktigaste opinionsbildare.
Mm.
Vet du vem det är?
Nej.
Okej. Kripp-Oskar, har du koll på Hans Rosling?
Professorn och...
Ja, i internationell hälsa. Han är skitkunnig inom humanitär hälsa och är så här... igår såg jag honom på Aktuellt och han bara, det här med att Sverigedemokraterna säger att det bara kostar oss mer pengar att ta emot flyktingar är skitsnack, för vet du vilka pengar vi använder för att hjälpa människorna som kommer från flykt? Det är pengar som Sverige har budgeterat sedan många år tillbaka i planerade välgörenhetsprojekt, så att de här människorna kommer hit påverkar inte ens den svenska budgeten, för vi tar cash från biståndsprojekt som vi ändå har haft i utlandet och drar tillbaka det in till Sverige. Så han är väldigt kunnig.
Mm.
kunde påvisa otroligt bra forskning. Bland annat så är det så att flyktingkids är en bättre affär för Sverige än de svenska barnen. För de här människorna som kommer från krig och förödelse har lite mer liksom vilja och kraft och skaffa sig bra inkomster och skatter oftast mycket mer än de flesta andra i samma ålder, i och med att de har skyldigheter gentemot andra släktingar i utlandet. Så Hans Rosling är en sån här människa som tar vetenskap och argumenterar för det, lär människor
fakta. Det är häftigt. Jag såg när han satt och plöjde över en journalist på danska motsvarigheten till SVT.
Ja, jag har sett det där klippet. Det var så här: men det är så mycket krig och så mycket fattigdom. Och Hans Rosling är så här: nej, människor har aldrig mått bättre. Människor har aldrig levt längre. Varenda barn i världen får sina vaccin. Kvinnor har preventivmedel. Barnadödligheten har gått ner. Det föds inte längre 12-10 barn i familjerna. Det föds 2. För det mesta. Jo, men bla bla bla.
Våldsbrotten har minskat.
Och så sen frågar den här reporten: men vad har du för belägg på det här? Det är ju forskning.
Det är ju forskning som jag har
fått ifrån. Och så säger han ett samhällsorgan som är väldigt FNs bla bla bla.
Och så här är det. Jag har rätt och det är fel. Och det är ingenting att diskutera. Punkt. Men han hade en så bra liksom metafor, för att han bara: det ni media visar är en jätteliten del. Och sen, det är ju klart, om du tar mig och visar min sko så är den ju jätteful. Men om du tar och visar hela mig så har vi en annan verklighet.
Ja.
Så det här är ju också så intressant att ha med sig i tider som dessa. Att vi måste ändå se helheten. Världen blir bättre. Människor blir rikare. Flickor går i skolan, barnen vaccineras. Kvinnor har rätt till preventivmedel. Världen har blivit mycket, mycket
och våldsbrotten bättre i Sverige. Jag bara tänker på den här hemska IKEA-händelsen som hände. Och vad som hände på Facebook. Och samtidigt som den här tjejen nyss mördades i Jönköping, Huskvarna.
Ja, just det. Den
när hon skulle hem.
Lisa Holm.
Ja. Och vad var det mer? Jo, men någon som var ute och joggade med hörlurar. Det var de tre grejerna som hände. Och det bara exploderar på Facebook. Vart är världen på väg? Ska vi inte kunna gå och handla på IKEA längre? Nu får vi kvinnor inte jogga med hörlurar. Nu får det vara nog. Bara för att man tar upp, bara för att nätet finns, Facebook finns, andra Google och Twitter finns, och man fokuserar på, för att man lyfter fram allting nu på ett annat sätt än vad man gjorde innan. Man hade nätet framför näsan hela tiden. Så ja, det här är ju det är viktigt att lyfta fram. Våldsbrotten minskar.
Så ett tips för alla som känner att nu har jag tappat all hopp och livsgnista. Vänligen gå in på internet, googla fram Hans Rosling och njut
av fakta,
av kunskap. För det är något som människor brister av.
Yes.
Vi har en förmåga att bli, låt oss styras av våra känslor istället för att styras av kunskap. Jag har något att prata om. Jag är väldigt upprörd. Det är så att jag var på Facebook med dig igår, Sandra. Och vi stalkade människor som vi tycker är roliga. Och i någons flöde så dök det upp något så här jättestort heja-rop för att kronprinsessan Victoria är på smällen. Och jag blir kränkt. Jag blir kränkt över att hon får massa jävla uppmärksamhet för att hon har fått knulla med Daniel. Men var är min uppmärksamhet i media för att jag har fått knulla med Daniel? Min Daniel, inte Daniel Westling. Men jag känner att det är lite jobbigt för att...
Nu är hon gravid. Ja, du är ju också gravid.
Jag är också gravid, men det är så här, nej. Vad det gör ont att mina skattemedel används till att kungahuset ska ta nya fancy bilder för 40 miljarder kronor. På Robert, Boxerobban, Vickan och den här ungen i helt nya kläder. I något nyrenoverat slott. Jag blir upprörd. Jag blir upprörd. Jag vill prata
Du ville hellre se i så fall nu nyheter extra extra. Nu är det nya bilder från när Victoria och Daniel knullar.
Ja, det hade varit
för
mer
det är
intressant.
Same liksom.
Det är same same. De hade sex. Hon är gravid. Det är likvärdigt i min värld. Det hade varit lite mer roligare för svenska folket om vi hade fått exklusiva bilder från akten. Jag undrar om hon är lika... Jag undrar om de två är lika tråkiga i sängen som de verkar vara i offentliga sammanhang.
Alltså, det här strama offentliga sammanhanget är ju så skruvat, tycker jag. Däremot, när man liksom ser dem... Alltså, jag gillar ju Victoria och Daniel.
Är det en sån här kungahuset?
Nej, men alltså, nej, inte alls. För att kungahuset och hela konceptet är en grej för sig. Men sen får vi inte glömma att det där är ju individer. De har ju fötts in i det här. Det betyder ju inte att Victoria och Daniel är dåliga människor.
Nej,
för
gud,
det.
Absolut inte. Men i mina ögon så är de definitivt inte värda att sitta på alla pengarna de gör och alla medel de har.
Nej, där skulle jag väl vilja omvärdera vad man lägger pengarna på också.
Men det är en annan grej. Okej, nu jag är väldigt inne på basala saker. Mm. Jag skulle också vilja veta hur Silvia och kungen har sex, exempelvis. Mm. För de är ju väldigt stela i alla sammanhang.
Ja, men man
speciellt
kan ju
Silvia.
Undra...
Jag vill se henne med rufsigt hår.
Ja. Jag tänkte säga... jag får
nej, jag hoppas att hon får uppleva det här rufsiga.
Nej, men jag tänker säga ja, eller så får man se hur kungen har sex med andra, kanske. Det kanske händer oftare.
Usch, känner jag där.
Ja. Nej, men varför är de så stela? Hur bra är deras äktenskap? Man kan ju undra. Jag menar,
varför kan
David...
de inte skilja sig från varandra? Jag tror att Silvia skulle vara lyckligare om hon hittade någon 30 år yngre... sexy babe.
Han behöver inte vara 30 år yngre. Bara en man som kunde göra hennes hår rufsigt.
Ja, bara ta.
Jag tror att det är lite förstört. Och jag känner att Daniel och Victoria tror jag har det skitbra ihop.
Men jag skulle behöva en skilsmässa i kungahuset. Jag skulle behöva något som skakar om lite.
Det räcker inte för dig med att de är nerskitade som de är. Med Paradise Hotel och med...
Nej. Det har bara gjort dem till lite mer folkliga. Men jag vill ju ha en riktig skandal. Jag skulle vilja veta att exempelvis orgis i kungahuset. Jag skulle vilja veta om någon otrohetsaffär som verkligen...
Men det här med Camilla Läckberg... Nej, vad heter hon? Nej. Camilla
Henemark.
Henemark.
Var det bevisat? Det påstås ju att hon och Knugen hade haft en liten mysig affär. Men
hon har väl skrivit bok om det? Har hon inte det?
Jo.
Så det finns bevis för att Knugen har haft sitt där.
Men jag vet inte vad, liksom, när då? För 100 år sedan innan han ens träffade Silvia... Nej, utan otrohetsaffär.
Under 90-talet.
Ja, okej.
Är det inte kungen som också har kört på någon snubbe och typ kört därifrån och aldrig någonsin?
Jag vet inte, men jag tänker så här att skandaler har redan hänt och sen så bara skiter man i det. Det är liksom en skilsmässa skulle ju inte vara... Jo, i och för sig, då splittrar det ju upp familjen.
Eller,
ta ställning på ett annat
sätt. Tänk om det visar sig att Kristen El är homosexuell och har en affär med Carl Philip.
Okej.
Men erkänn att det är sånt här vi skulle behöva för att göra kungahuset lite mer intressant.
Men Carl Philip kan väl få vara glad och happy med sin fru. Kan inte de få ha det bra? Kan du inte hitta på någon annan?
Nej.
Alexander Bard.
Alexander Bard och Chris O'Neill. Ja.
Ja, och Camilla Henemark.
Nej, det är ju Silvia inleder ett lesbiskt förhållande.
Med
Camilla Henemark.
Hedenhus.
Hedemark. Hedemora.
Henemark.
Hedemark.
Hene. Jättekonstigt. Henemark.
Henemark.
Nu säger vi det tillsammans allihop.
1, 2, 3.
Okej. Nu tänker jag så här att... jag försöker tänka på en massa knasiga saker som var roliga som vi pratade om igår. Som inte har så politisk läggning. För att jag känner att vi behöver prata om typ... Inte vet jag. Shampoo och balsam, lite sådär. Nej, men just det där. Ja, men då kommer vi tillbaka. Det går ju inte att undvika och liksom återkomma till flykting. Men jag tycker att det är så himla häftigt när... Alltså nästan alla. Jag menar, Laila Bagge har ju mycket... Det är mycket tävlingar, det är mycket hår och smink och mode. Och hon syns i Idol och hon pratar i Riksmorgonso. Och det är mycket humor och fashion. Och hon lottar ut grejer typ på sin Instagram. Och häromdagen hade hon bara lagt ut en bild på den här Allan och skrivit: Jimmy Åkesson ville inte att han skulle få komma hit. Punkt. Och det gör mig, helt plötsligt så sitter vi i samma sits liksom. Vi närmar oss varandra för att alla blir påverkade, alla vill hjälpa till. När vi har spelat in här nu idag, det är tisdag idag, så ska du och jag sticka ner till centralstationen.
Ja, vi ska ta emot de flyktingar som kommer nu från Danmark faktiskt.
Och du har kan inte du berätta om responsen?
Nej, men alltså, det är inte så mycket mer än det. Det är bara det liksom att
fast du la ut på fejan.
Ja, jag la ut på fejan och har fått ihop ganska mycket cash. Jag la ut det liksom för en timme sedan när du och jag, Sandra, satt och drack en kaffe.
Du la ut ditt mobilnummer.
Ja,
du
jag la ut mitt mobilnummer så att folk kunde swisha in cash. Så att vi kan liksom köpa bröd och smör och pålägg och gladpack och göra mackor och juice och grejer så att vi ändå kan ge dessa människor mat så att de kan fortsätta resa. Och människor liksom visar en sån solidaritet. Alltså folk ju inte känner liksom ger 200 kronor dit, 20 kronor hit, 50, 500 liksom. Alltså det är en sån generositet. Och det är också just det här att alla kan bidra på något sätt. 500 kronor gör skillnad. 10 kronor gör skillnad.
Ge det du
att
kan.
Någon bara dyker upp och hjälper till att bre de här mackorna gör skillnad.
Åh, jag är så glad att jag ska bre mackor. Jag har brett många mackor när jag jobbade i 1,5 år på café. Men de här mackorna, och jag längtar efter att jag ska få bre dem.
Och jag längtar efter att se dessa människor och bara få ge dem en stor kram och en macka.
Och en macka. Men jag
och bara bekräfta deras existens för att de har ju blivit behandlade som skit hela vägen.
Att de sitter ihop överhuvudtaget är ju fantastiskt. Nu kom jag på en sak. Den här snubben som hade ställt in en romresa för sitt företag och typ tagit de här 400 000 kronorna och bidragit istället.
Ja.
Tänk om fler kunde göra så.
Ja. Men grejen är att jättemånga människor har gjort sådana saker. Alltså bara sedan i tisdags förra veckan. 54 miljoner kronor har privatpersoner donerat på ett eller annat sätt.
Det är så bra.
Det är skitmycket. En enkel matematik. 54 miljoner delat på... Hur många invånare är vi? 9 miljoner. Hur mycket blir det?
Manuela får sammandragningar.
Vad sa du? 54 miljoner, var det? 6 kronor per person har svenska folket bidragit med. Det är ändå bra om man tittar på liksom... Ja, Manuela, hur mår du?
Bra. Bara ge mig en minut. Jag brukar gå över.
Pausa lite.
Ja, vi tar en paus.
Ja, som sagt, här sitter jag nu.
Ja, vi har bara fått möblera om lite för att jag fick sammandragningar mitt under. Så jag står på alla fyra här under bordet, mer eller mindre. Och Oskar har klappat mig på huvudet som en liten knähund.
Ja, det finns bildbevis.
Men om vi ska tillbaka till ämnet, det som vi pratade här medan vi höll på att möblera om så att jag kunde stå här lite doggy-style. Det är just det här att just Tyskland har förvånat så otroligt mycket under förra veckan då och allt som skedde med den här humanitära flyktingkrisen. Att Tyskland, som ändå har en historia av att ha stängt gränser, och alla vi känner ju till vad den här snubben med mustasch sysslar med, har liksom öppnat sina armar. Och Angela Merkel, som du sa, en kristdemokrat, är den som säger vi ska öppna gränserna, vi ska ta emot alla.
Ja, det är fantastiskt alltså.
Varför skrattar ni?
Jag kan inte ta det på allvar.
Kan inte du ta mig på allvar? Jag ska aldrig ligga med dig, Sandra. När du säger sådär.
Jag håller helt med dig. Alltså det här är så sjukt. Manuela står bakom bordet undangömt. Och pratar ner i golvet. Det är fantastiskt där som händer i Tyskland.
Tänk att jag hänger med sådana jävla noobs. Här försöker jag vara professionell.
Ja, men det är jättebra.
Och ni är sådana jävla töntar. Vi pratar om ett allvarligt ämne. Nu får ni skärpa er. Det är som att ni aldrig har sett någon stå på alla fyra.
Nej, och prata i en mikrofon. Jag sitter och tittar rakt in i väggen.
Ja, det är bra. Ta upp min profilbild på Facebook och prata med den.
Åh, gud.
Tillbaka till ämnet. Nej, men som jag är väldigt, väldigt besviken på är den här statsministern Stefan Löfven. För jag har känt hela den här perioden att vi behöver en jävla Olof Palme. Visst, han kan ha varit en kappvändare. Visst, det är alla andra politiker i hela världen. Visst, alla älskar inte Palme. Men fuck vad han stod upp för utsatta människor runt om i världen. Han till och med gifte sig med en flykting för att hon skulle få politisk asyl, alltså permanent uppehållstillstånd. Vilken annan statsminister gör sånt?
Inte Stefan Löfven.
Inte Stefan Löfven. Vad gör Stefan Löfven? Han ställer sig upp och håller ett tal om absolut ingenting. Jag hade velat höra Löfven på den här manifestationen som hölls i Stockholm där 15 000 människor dök upp trots regn.
Och du var där.
Och jag tänkte gå dit, men Vincent fick ju feber.
Ja, men just det, så var det.
Och det var där jag ändå hade förväntat mig att Löfven skulle ta ställning och säga det här kommer vi inte tolerera. Sverige öppnar gränserna. Vi kommer att ta bort allt som heter ID-kontroll överallt. Jag kommer charta 5 stora SAS-plan som bara drar ner dit och hämtar upp alla. Bla bla bla. Vad gör han? Vi måste vara toleranta. Alla människor är lika mycket värda. Ja, mänskliga rättigheter. Jag ska prata med EU. What the fuck, liksom?
Ja.
Vad händer?
Ingen pratar.
Men jag är så larvigt påverkad av att du står som du gör. Men jag lyssnar på dig, Manuela. Du säger jättebra, intressanta saker. Och jag lär mig saker.
Ja, vad bra.
För det är väl ändå okej.
Att det är okej.
Att det är okej, att man vill få Nej. Veta så.
Men det jag menar är att så här, svenska folket är just nu, du vet, bananas. Man står liksom...
Vilket folk?
Svenska folket. Jaha. Svenska folket står liksom på kamplinjen. Man kämpar, vi slåss, vi liksom vill öppna våra gränser. Och vilken smart politiker som helst hade ställt sig bakom Sverige just nu och stöttat och sagt bra jobbat och bekräftat. Ingen gör det. Alla så här... Bara PK. De är så jävla diplomatiska att de har liksom glömt medmänskligheten någonstans på vägen. De är så jävla rädda för att trampa typ Italien på tårna i stora fancy diplomatiska EU-sammanhang att de väljer att hålla käften. Nu alltså, känner jag att inte jag kan ta er på allvar under den här inspelningen.
Nej, men alltså det är så sjukt alltså.
Det här, men vi har, jag har ingen att prata med, jag lyssnar på dig. Jag har inga ögon att möta.
Men ställ dig på alla 4 på golvet och prata med mig.
Nej, men jag, du kan så mycket.
Alltså, det är så hemskt.
Ni är sådana vidriga människor.
Nej, ja, men fortsätt.
Jag hatar det.
Är du färdig nu?
Nej.
Ja, men vad ska jag säga? Ja! Jag kan inte Nej. Fylla i här. Du går ju igång här men... nu och du kan mycket mer än vad jag kan.
Jag har en fråga, Manuela. Ja. Du som är väldigt påläst på det här nu. För jag har jobbat så mycket så jag har bara hängt med lite grann. Och då tänker jag på det här. Löfven samlade ju alla partiledare förutom Jimmie Åkesson för att diskutera det här.
Ja, precis. Som skulle ha möte nu idag.
Ja. Var det ett bra beslut att inte ta med Jimmie Åkesson på de diskussionerna, alltså, tycker du?
Dels så har ju Löfven och regeringspartierna sagt att de inte tänker bjuda in Sverigedemokraterna till några förhandlingar överhuvudtaget. Så det hade varit väldigt, väldigt konstigt om Löfven hade öppnat upp för att låta dem komma in och diskutera. Speciellt det här ämnet där vi alla vet var de står. Jag menar, den vita kränkta mannen nummer 1, Kent Ekeroth, har ju anmält Migrationsverket till justitieombudsmannen för att Migrationsverket har fattat beslutet att låta alla syrier få permanent uppehållstillstånd.
Mm.
Så det var bra att man inte tog med SD, för SD är ju bara rasister och dumma i huvudet.
Ja.
Däremot så kan det ge SD lite mer vatten på sin kvarn i den här retoriken om att det är så jävla synd om dem. Och vi är precis som Marcus Birro. Och vi känner att ingen vill ha oss.
För om man tänker på saker, alltså det jag tänker är, hade de blivit inbjudna, eller ja, hade då Jimmy Åkesson blivit inbjuden, så hade han ju inte haft så mycket att säga till om ändå, för det hade ju ändå varit majoritet. Och han hade ju bara liksom stått där som ett fån.
Ja, han hade nog inte heller varit intresserad av att vara med på de förhandlingarna.
Nej.
Och förutom det så tror jag att väldigt mycket folk skulle reagera på att han var inbjuden.
Mm.
Man skulle se det som att regeringen hade spottat folket i ansiktet.
Ja, och accepterat honom. Mm.
För att jag menar, om vi kollar på siffror. För 2 veckor sedan så var andelen svenskar som ville ta emot fler flyktingar nere på typ 13%, och andelen som ville stänga gränserna var uppe på typ 38%. Igår kom det ny statistik. Andelen som vill ta emot fler flyktingar är uppe i 25%, och andelen som vill stänga gränserna är nere på 28%. Så det vi har sett är en ökad solidaritet, en ökad förståelse för människors utsatthet. Och den här regeringen hade varit intelligenta om de hade sett till att kraftsamla och visa att de stod bakom den solidaritet man visar idag. Men det gör de inte. Jag menar så här, har ni sett någon politiker, jag vet inte, heja och peppa och stötta?
Nej. Jag har...
Nej, det har varit märkligt tyst därifrån.
Ja, det är ju bara Hans Rosling som har liksom...
Är det han skåningen?
Nej, det är han professorn som vi talade om.
Ja, det var väl det mest... bara för att han blev personlig.
Mm.
Ja, men precis. Och det är ju ingen som vågar. Det är ingen politiker som vågar ta debatten på en personlig nivå. Det är ingen som vågar ta debatten på en humanitär nivå, utan nu ska ju alla vara så diplomatiska de bara kan. Och här saknar jag faktiskt Vänsterpartiet och Feministiskt initiativ och Socialdemokraterna, som ändå är de som skriker högst för att vi ska vara öppna som land.
Mm. Ja, och av någon anledning så saknar jag Fredrik Reinfeldt.
Faktiskt.
För en gångs skull.
jag skulle höra dig säga den meningen. Grejen med Reinfeldt var att han i hans sommartal förra året pratade om just det här.
Exakt.
Och han sa så jävla tydligt: vi måste öppna våra hjärtan. Mm. Det kommer vara utmanande. Vi kommer att prövas, men vi kan inte stänga våra gränser. Nej. Och den retoriken önskar jag att Löfven hade kommit med.
Ja.
Jag saknar dig, Reinfeldt.
Mm.
Tror du aldrig
fantastiskt
skulle säga?
Nej. Jo, men jag tänkte på det här som ni nämnde förut med det här mötet som de hade om flyktingpolitiken och den ökade invandringen, och att de inte bjöd in SD eller Jimmy Åkesson, om det var rätt eller fel. Men jag tänker så här, de vill ju bara, alltså, det finns väl ingen diskussion att föra med dem? Alltså,
nej.
Nej, det
för
finns
det
ju
inte deras... Hela deras
nej,
politik.
De vill ju bara säga nej. Nej, då kan de ju inte ens vara med. Det är ju helt fel att de ska sitta med i den där diskussionen överhuvudtaget.
Ja, gud ja. Gud ja. Jag känner att det hade varit konstigt om de hade varit inbjudna. För de har ju absolut ingenting att bidra med i debatten.
Nej, de har ju inga förslag. De sitter där och med ett leende.
Och jag är ju trött på den här hjälpa på plats och hjälpa på plats. Om de så gärna vill hjälpa på plats,
varför kan de
ta
inte dit,
sina
då?
Järnrör, och så kan de åka dit. Och så kan de typ slå ner alla de här jävla styrkorna så att folk kan flytta tillbaka.
Ja.
Och så kan men de jag bara... ser ingen åka.
Nej, de åker inte.
Jag ser ingen som engagerar sig från deras sida. Jag ser bara att de har blivit jävligt skrämda, för att nu har de ställts mot väggen.
Mm.
Och det är här de har haft en chans att bevisa att de inte var rasister. Men guess what?
No.
Det är de, och inte bara rasister. De är nynazister, de jävla rövhålen. Jag blir så arg.
Men lyssna nu. Den här finska presidenten som har öppnat upp...
Ja, statsminister tror jag det är.
Ja.
Eller premiärminister, whatever.
Jag vet inte. Men jag pratade lite med min man om det där igår. Och han bara påminner lite sådär att... ja, den uppmärksamheten kan man ju få om man gör massa dåliga saker och sen gör man en sak som är bra och så blir man hyllad för det. Mm. Jag menar, flyktingpolitiken i Finland är väl inte så hilarious?
Absolut inte.
Nej.
Men sen så kan jag tycka att det är att vi kan ju berätta, det är ju ett otroligt starkt ställningstagande att som statsminister säga jag ska inte ha kvar mitt statsministerpalats utan nu är det människor som behöver det mer än mig, nu får flyktingar komma och bo här.
Men vill man inte ändra hela inställningen
man
i Finland istället?
Man vill definitivt ändra hela inställningen och man vill ju att de ska öka antalet kvotflyktingar de tar in.
För jag menar, hur många familjer hjälper han?
Det är 20 familjer ungefär.
Ja, det är så pass mycket.
Ja, men någonstans måste man ju börja och jag tror att om statsministern kan ta det första steget så kan andra människor kanske vara lite mer öppna.
Mm.
Senaste nytt på Aftonbladet. Tyskland kan ta emot 500 000 om året.
Alltså, det kommer vara utmanande, det kommer vara påfrestande. Människor kommer visa solidaritet ett tag tills vi glömmer, för sånt gör vi.
Mm.
Men det här är så bra för Tysklands framtid, för Sveriges framtid. Professorn i internationell hälsa sa det själv. Vi är beroende av fler människor som kommer in i Sverige. En av tre läkare är idag invandrare. För vi har inte nog mycket människor som utbildar sig till inom dessa yrken. Hela vården skulle krakulera. Omsorg skulle krakulera. Skolan skulle krakulera om inte vi hade människor som kom med kunskap från andra delar av världen. Jag blir skitlycklig. Och jag menar så här, om vi kunde ta emot 70 000 finska barn när de behövde ett hem så kan vi ta emot 40 000 människor.
Mm.
50 000. Jag menar, det handlar inte om så många.
Klart
av
att vi
8
kan.
Miljoner människor som är på flykt så tar vi i EU kanske emot 200 000.
Mm.
Och det kan vi fördela. Och vi kan öppna upp lagliga flyktvägar.
Mm.
För alla människor har rätt att komma in i EU, om det är så att de är berättigade i asyl, då kan de ta ett säkert plan och betala 1 500 för att ta sig till Sverige. Men vad EU har gjort är att de har visat sig vara de svin de är och sagt att det är flygbolagens ansvar att se till att de som kommer in utan giltiga ID-handlingar är berättigade i asyl. För är de inte det så är det flygbolagen som ska betala för alla omkostnader för den här personen under kanske ett halvår som den är här. Och det kan handla om 200-300 000 kronor.
Det är bara ett fegt sätt att säga nej.
Det är att förskjuta sig ansvaret. Så istället för att betala 1 500 och sätta sig på ett säkert plan in till Europa så betalar människor 10, 12, 13, 15 000 för att sätta sig på en gummibåt.
Mm.
Och politiken skyller på människosmugglarna. Well, yes. Men de är de enda som rör ett finger för att hjälpa de här människorna över Medelhavet.
Mm. Ja, det är precis samma diskussion som att maffian jobbar med knark för att knark är olagligt. Då är det klart att någon tar på sig och smugglar flyktingar när det inte är lagligt att ta sig till Europa. Det är klart att någon
kommer göra en lukrativ verksamhet av det. Men idag kan inte vi kalla dem för skurkar. För det är inte de som är problemet. Det är Europeiska unionen som är problemet.
Men då undrar jag, tänk om flygbolagen bara kunde, men vi skiter i det här nu. Sätt dem på flyget.
Det hade ju varit det bästa. Men nu är det
risk. Nu måste ni betala. Jaha, då får vi väl gå i kåkor. Då finns det inga plan att flyga. Alltså,
ja, i de bästa världarna så skulle det, det vara på det sättet. Men du vet, man är taget. Folk är
giriga. Det nu.
Men det har ju blivit en spridning bland flygbolagen nu att de erbjuder alla att ta med extra bagage gratis för att skänka saker till flyktingar.
Jaha, så att de tar med sig grejer.
Ja, man ska flyga till Grekland till exempel, där det har kommit många. Så får man ta med sig en väska till med förnödenheter till.
Just det.
Det är ju i alla fall ett steg i rätt riktning.
Ja,
absolut.
Men det är ju det där, det är en mänsklig rättighet att fly. Men om man då inte kommer in någonstans.
Det är en mänsklig rättighet att söka asyl och ta sig bort från krig.
Mm.
Och du kan utöva din rättighet när du är i EU. Men muren vi har byggt runt Europa är enormt.
Mm.
Så när du väl har tagit dig över muren, välkommen.
Mm.
Men vi låter dem väldigt gärna drunkna på vägen.
Okej.
Något som också är positivt är att det finns liksom andra bolag som börjar ta ansvar. SJ gick till exempel ut med information igår om att de nu slopar kravet på att människor ska ha ID-handlingar för att åka tåg. Så nu är det också öppet för flyktingar att sätta sig på tågen när de anländer liksom till Malmö, Köpenhamn.
Mm.
För att ta sig vidare upp i landet. Fantastiskt.
Men hur är det med pengar och så? Jag tänker köpa biljett.
Många av de här människorna har ju sparat och tagit allt de någonsin har ägt för att sälja och få in cash för att kunna betala de här 10 000 kronorna per person för att sätta sig på en gummibåt. Mm. För den familjen, men för din familj skulle det handla om 60 000 kronor. Mm. För att...
Fy, vad vidrigt!
Ja, det är ju fruktansvärt. Det är fruktansvärt. Och det här med att man förskjuter sig ansvaret. Alla politiska partier i det här landet är ansvariga för ingen har öppnat käften och protesterat än. Och det som är väldigt intressant är att västvärlden har ju gjort sig rika på att tömma de här länderna på resurser.
Mm.
Och sen när vi har varit klara med att plundra har vi bara, bye bye, stängt gränserna. Men jag hoppas att vi har en tid nu att se fram emot då vi vaknar till liv efter att ha haft den här normaliseringen av rasismen. Och kan öppna våra hjärtan på riktigt.
Mm.
Lyssna på Reines folk! Det är inte ofta jag säger det. Lyssna på Reinfeldt.
Åh, häftigt. Där händer ju också någonting. Du trodde aldrig du skulle säga så. Inte du heller, Oskar.
Nej, jag har ju varit muff en gång i tiden. Jag har varit allt. Nu är jag ingenting.
Du är bara människa. Det fanns en tid då jag förväntade mig att du skulle säga det. Men inte längre. Så. Helt enkelt. Ja.
Men vi hittar människorna bakom våra titlar. Helt enkelt.
Mm.
Och det är ju så, det är så det är.
Vad menar med, du? Jag hänger inte med.
Ja, men att vara moderat.
Ja,
är ju
just
liksom,
det, nu är jag
visst, det finns värderingar där bakom. Eller att vara socialdemokrat. Och så helt plötsligt så händer det en stor grej som gör att vi bara är människor. Mm. Ja, titlarna ju... plockas ner.
Det försvinner, för det är inte relevant längre.
Nej, precis.
Ja, men till och med när rikskapitalisten Wallenberg liksom öppnar käften och säger, nu är det nog.
Oj!
Vi måste förstå vad som håller på
här. Det kanske är därför Moderaterna är så jävla öppna. De springer ju Wallenbergs alla ärenden.
Mm.
Så när Wallenberg öppnade käften så blev alla, ja! Nu öppnar vi hjärtan!
Ja.
De öppna! Ser du?
Ser du vilket öppet hjärta jag har?
In! Nu kände jag att jag var jättedum mot alla moderater.
Det var jätteskönt.
Lite humor måste man ändå ha i det här, för att annars så skulle vi inte överleva.
Jag har ju skrattat åt dig jättemycket när du sa allvarliga, viktiga saker på golvet. Vi har humor.
Ja, jag vet.
Med humor kommer vi väldigt långt.
Och vi ser en enorm uppslutning. Och jag måste säga, på senare tid har jag mött så väldigt mycket hat från människor och rasism. Och ett jävla tjat om att jag som invandrare och alla andra invandrare med mig ska känna tacksamhet för att vi får bo i Sverige. Och jag bara, fuck you. Det här landet är inte jag så jävla stolt över med tanke på utvecklingen heller. Men jag måste faktiskt säga att för första gången på väldigt, väldigt länge så känner jag liksom en tillhörighet i den folkrörelsen jag ser just nu.
Mm.
Och jag kan säga att jag älskar det här jävla landet. Vilket jag nog aldrig tidigare har gjort. Eller känt.
Schysst.
Det är ungefär som en riktigt bra vän. Man märker inte att det är en bra vän förrän det verkligen gäller.
Mm.
Och lite så känner jag nu över Sverige också, att...
Nu gäller det.
Det finns i det här.
När det väl kommer till kritan. Liksom. Mm. Men vi är ju så skyddade från riktigt sugiga situationer. Jag menar, okej, i vilket hål ska jag begrava mitt barn i idag för att jag inte hade mat?
Mm.
Eller, oj nej, det är minfält på vägen till skolan. Eller, alltså... livshotande,
ja,
överhängande grejer. Vi har värderingsfrågor och koncentrerar oss där.
Mm.
Så när det väl blir så här livskrissituationer.
Men därför tycker jag att det är så viktigt att man måste, som du säger, man måste utsättas för de här bilderna. Man måste liksom, jag i mina tonår så kände jag bara ett stort behov av att se vad egentligen fattigdom kan innebära. Så jag åkte ju till Lettland med UNICEF. Och det är liksom lika långt härifrån över Östersjön dit till den byn jag var i som det är härifrån till Hudiksvall där jag växte upp. Och att få se det med egna ögon, det tror jag har format min syn på vad fattigdom kan innebära liksom, och vad vilken orättvis jävla värld vi bor i liksom. Och det är ändå i Europa.
Och jag tror verkligen på det du säger, Oscar, att jag tror att det som har skett är att människor som har varit lite grann på gränsen till intoleranta har fått upp ögonen för att det är människor vi pratar om. Inte volymer, inte massor, inte våg.
Men jag tror att människor. Det är förlåt. Det var intressant att prata med er på golvet, ovanför golvet, bredvid golvet, på alla fyra och så vidare. Tack för alla goda skratt. Tack för alla kloka ord. Med humor kommer vi långt. Sammanfattar jag bra nu?
Mm.
Ja. Som en gång när jag kom och var höggravid. Alltså fyllisar pratade vi om faktiskt innan vi började spela in. Ja. Att de är sköna. Generellt.
Mm.
För att de flesta har humor. Och humorn, det är det som de har liksom
överlevt på.
Ja, precis. Och jag kommer ihåg när jag var höggravid. Och jag gick förbi en fyllis. Vad säger man? En alkis.
Uteliggare, alkis.
Ja. Ja, men jag vet ju inte om han var uteliggare. Men han satt på en bänk och var packad i alla fall.
Ja.
Och jag går förbi och är sprickfärdig. Magen står verkligen rakt ut och han skrattar och säger jag vet vad du har gjort för någonting.
Där har vi humor.
Där har vi humor.
Kära vänner, Sandra, du och jag ska röra oss vidare till centralen för att bre mackor och ge det till våra bröder och systrar som flyr över gränsen. Oskar, du ska vara kvar här och klippa för att du är förkyld och inte får hänga med oss. Ni som lyssnar, tack så jävla mycket för att ni är bäst och har skänkt tid, pengar och engagemang. Vi är tillbaka nästa vecka. Får vi se vad som har hänt då?
Precis.
Vi kanske har en ny nya heta nyheter om Chris O'Neill. Eller kanske ingenting alls.
Nya ställningar på golvet.
Nya ställningar på golvet.
Bye bye.
Bye bye.
Hej, Klippforskare här. Jag vill först be om ursäkt för alla märkliga ljud i början på podden i bakgrunden med kaffe kokande och vatten som rann och allt för det nu var. Detta ska inte upprepas. Jag ska koka kaffe innan podden sätter igång. Och sen ska jag säga det vanliga. Vill du komma i kontakt med Sandra och Manuela så skicka ett mail till escobarkamenish@gmail.com eller så använder du hashtaggen escobarkamenish. Och så finns det en Facebook-sida också som heter Escobar och Kamenish. Likea den. Hej då!